CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det största hotet mot Sverige och Europas säkerhet skulle vara en rysk seger i Ukraina. För det skulle ha så genomgripande militära, geostrategiska och säkerhetspolitiska konsekvenser. Jag tror att vi måste ta höjd för att vi kommer att ha ett farligt och ett krångligt Ryssland under lång tid framöver. Och det är ett centralt intresse att Ukraina kan segra och återfå sin territoriella integritet och frihet. Och det är viktigt också för vår egen säkerhet. Det fanns ju många varningssignaler, och där tycker jag det finns skäl för självrannsakan för alla oss som politiker, eller de i alla fall som avskrev det ryska hotet fast vi fick så många signaler. Det hade varit bäst, tror jag, för att Sverige och Finland hade gått med i NATO redan på tidigt 1990-tal. Då tror jag inte att motståndet från den ryska sidan heller hade varit lika uppenbar och stor.
Sveriges försvar och hela Europas försvar är nu en huvudfråga i politiken. Sverige rustar upp och är på väg mot NATO. Fler ska göra värnplikt, civilplikt ska införas. Och 00-talets mantra att krig i vårt närområde nära nog kunde uteslutas är utbytt mot betydligt mer olycksbådande formuleringar. Paul Jonsson är moderat försvarsminister och tidigare kustjägare, och han får nu leda Sverige mot både oanat många försvarsmiljarder och en verklighet där vi ska leva under NATOs kärnvapenparaply. Men hur går det till att bygga upp den viktiga sak som benämns försvarsvilja? Paul Jonsson, försvarsminister i Ulf Kristerssons regering, välkommen till fredagsintervjun.
Varmt tack.
Vi gör den här intervjun precis efter att Folk och Försvars rikskonferens i Sälen har avslutats, med stora delar av Försvars- och Säkerhetssverige på plats. Både politik, myndigheter, försvarsindustri, EU och NATO. Alla var där. Vad är dina intryck? Vad var det som präglade atmosfären de här dagarna i Sälen?
Med reservation på att jag inte haft möjlighet att lyssna på alla föredrag, så tycker jag ändå att det kändes två saker som var slående. Det ena var ett stort mått av samling. Det här är ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge, och man märkte det, tyckte jag, i rummet. Den andra dimensionen var ett stort mått av beslutsamhet inför upprustningen av totalförsvaret. Och där står vi ju nu inför tre stora, historiskt stora utmaningar. Dels handlar det naturligtvis om att fortsätta stärka stödet till Ukraina, så Ukraina överlever och kan återfå sin självständighet. Dels handlar det om att vi ska göra en stor omläggning av svensk säkerhetspolitik genom att bli fullvärdiga NATO-medlemmar. Och för det tredje så står vi inför en historiskt stor upprustning av totalförsvaret. Den största sedan 1950-talet.
Så att om du jämför med tidigare mentalt och politiskt, hur det har varit på tidigare Folk- och Försvarkonferenser, hur var det då jämfört med nu?
Jag har ju haft ett litet uppehåll då med tanke på pandemin, och så att det fanns ju, tror jag, också ett uppdämt behov av att träffas och talas vid sådana här tillfällen. Men just den här stundens allvar var någonting som jag slogs utav, men också som sagt samlingen. Det var inga stora politiska motsättningar, utan en bred politisk samsyn kring den generella inriktningen om säkerhetsvarspolitiken, upplevde jag.
Du presenterade också i veckan tillsammans med statsministern och ministern för civilt försvar regeringens avsikt att aktivera civilplikten. Civilplikt har vi inte haft aktivt på många, många år. Nu ska den återinföras. På vilket sätt är det här viktigt för Sveriges motståndskraft i kris och krig?
Det har att göra med ett kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge kräver en starkare personalförsörjning. Och vi har ju tidigare också aviserat att ungefär fördubbla antalet värnpliktiga från idag 5500 upp till 10 000 fram till 2030. Men det är också extremt viktigt att säkra personalförsörjningen för det civila försvaret. Och där ger vi ju nu då ett beslut om att gå vidare med civilplikt. Och vi har ett uppdrag till MSB, och det handlar i första hand om då utbildning av personal för räddningstjänst. Och en av lärdomarna från kriget i Ukraina är att man kommer att behöva en robust räddningstjänst i händelse av kris och krig. Så det är ett första viktigt steg som vi gör där.
Jag tolkade det ni sa då som att den räddningstjänsten är redan idag underdimensionerad.
Det är min uppfattning också. Inte minst handlar det om brist på deltidsbrand, men jag bor själv ute på landsbygden och jag vet att det är svårt i många delar av vårt land att kunna rekrytera deltidsbrandmän. Och det är klart att kan vi börja direkt utbilda också mer deltidsbrandmän, så kan det personalförsörja deltidsbrandmän runt om i landet.
Mm, men det kommer inte bara att vara frivilligt. Det blir verkligen en plikt, sa din statsrådskollega Carl-Oskar Bolin. Mm. Kan det bli så att till exempel personer som har varit sjuksköterskor men som har bytt yrkesbana, de kan kallas in och utföra vårduppgifter under plikt och tvång?
Så kan det vara. I första steget är vi fokuserade nu då på räddningstjänsten, men det är klart att det finns möjlighet att gå fram också med alternativ och använda civilplikt eller krigsplacering av andra kategorier också. Vi har ju tidigare också haft stöttat Svenska Kraftnät med tekniker, och det finns möjlighet att också antingen direkt utbilda med civilpliktiga via att man gör utbildning i räddningstjänst till exempel, men det finns också möjlighet att krigsplacera med civilplikt för olika personalkategorier som behövs för personalförsörjningen av försvaret.
MSB anser att förstärkningen av civilförsvaret kommer att kosta 27 miljarder kronor per år under ett antal år. Det militära försvaret, som i många år hade runt 40 miljarder budget, är på väg mot helt andra ekonomiska nivåer. Paul Jonsson, hur mycket har landet Sverige råd att lägga på försvar?
Ja, så mycket som det krävs för att vi ska få en starkare krigsavhållande förmåga och kunna leva i fred och säkerhet. Och investeringen eller prislappen för det har gått upp, och det har att göra med ett kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge. Tittar man på det underlag som MSB har tagit fram, det var ju så här första novemberunderlag, samtidigt så fick ett underlag från Försvarsmakten också. Så alla de 27 miljarderna ligger ju inte inom ramen för utgiftsområde 6 då, för det vill säga
landet Sverige.
Ja, precis. Och det är klart att vi måste stärka robustheten, att vi har en säkerhetsskuld, och det här handlar ju om att kunna ha också det civila försvaret ska stärkas. Och ansatsen är ju, om ditt samhälle klarar att hantera de krav som kriget ställer, så står du också bättre rustad att hantera krisen.
Kosta vad det kostar vill.
Ja, det fullt så sa jag inte, men behovet av att investera i vår säkerhet har ökat. Och det har ju att göra med hur omvärldsläget har förändrats. Så jag kan konstatera att vi i jämförelse med andra länder i norra Europa lägger mindre andel av vår ekonomi än vad till exempel Finland och baltiska länderna, Polen, Tyskland snart går ju upp på 2%. Norge ligger också högre i termer av BNP, så jag tror att vi kommer att behöva ta höjd för det.
Det som låg som ett övergripande akord över samtalen och föreläsningarna i Sälen är förstås kriget i Ukraina. Den 24 februari har det pågått i ett år, och flera gånger har regeringar, både den nuvarande och den förra, beslutat om nya stöd till Ukraina. Militärt, humanitärt, ekonomiskt. Och mer motiveras det här av vår egen säkerhet här i Sverige och övriga norra Europa. Kan du utveckla på vilket sätt vår fred och trygghet beror på kriget i Ukraina?
Ja, jag sa ju under talet att det största hotet mot Sverige och Europas säkerhet skulle vara en rysk seger i Ukraina. För det skulle ha så genomgripande militära, geostrategiska och säkerhetspolitiska konsekvenser. Vad menar jag då med det? Jo, det är klart att Ryssland skulle flytta fram sina positioner väldigt mycket mer om man på något sätt då skulle kunna behärska Ukraina. Man har ju tidigare ställt krav på att NATO inte ska få utvidgas och att man ska bygga ut sina intressesfärer. Jag tror att vi måste ta höjd för att vi kommer att ha ett farligt och ett krångligt Ryssland under lång tid framöver. Och det är ett centralt intresse att Ukraina kan segra och återfå sin territoriella integritet och frihet. Och det är viktigt också för vår egen säkerhet. Just nu är det Ukraina som är skölden mot Ryssland, och de ukrainska soldaterna har ju kraftfullt försvagat också de ryska väpnade styrkorna. Så jag ser detta som en investering också i vår egen säkerhet.
Mm. Magdalena Andersson var ju också med i Sälen. Hon var väldigt tydlig på samma punkt. Hon sa att den till och med på engelska: "We cannot let Russia win this war." Mm. Slava Ukraini. Ylva Johansson var också där, EU-kommissionären. Och hon sa inte bara att Putin inte får vinna kriget. Hon sa också att Putin vill förstöra EU. Håller du med om det?
Ja. Både Ryssland vill söndra och härska bland EU och NATO-länderna, och det är ett strategiskt målsättning av Ryssland att försvaga väst. Sen har man ju haft en enorm bakstöt under det här kriget, både på grund av att det ukrainska motståndet var mycket starkare än vad Ryssland bedömde, men det handlar ju också naturligtvis om att sammanhållningen inom EU och NATO har aldrig varit så stark som inför och under det här kriget, och det är ju en enorm styrka för oss. Det var ju också naturligtvis en enorm geostrategisk bakstöt för Ryssland att Sverige och Finland också väljer och också ansöker och förhoppningsvis strax också blir NATO-medlemmar. Så sammanhållningen är oerhört viktig för att hindra den ryska framfarten.
Jag kommer lite senare återvända till Ukraina, bland annat en FOI-rapport med en del observationer från vad man har kunnat se redan nu. Men om jag vidgar frågorna lite grann. Jag hörde också Magdalena Andersson tala varmt och förtroendefullt om den svenska försvarsindustrin. Vapenindustrin, om man så vill. Det är rätt så nya tongångar i svensk debatt, minst sagt. Sverige såg sig ju i decennier som ett fredsälskande världssamvete, och den svenska exporten av krigsmateriel betraktades av många som någonting genant och som ska omgärdas med så starka hinder att bara den som aldrig kan komma att använda materielen ska få köpa den. Håller hela synen på krigsmaterielexport på att förändras?
Ja, till del kanske på krigsmaterielexport, men också på behovet av att ha en stark försvarsindustriell bas. Jag sa själv i mitt anförande att vår försvarsindustri är en del av vår samlade försvarsförmåga, och det har ju egentligen att göra med två saker. Dels är ju trycket på försvarsindustrin i framförallt nu i Europa väldigt hög på grund av att det är väldigt många länder som upprustar samtidigt, så efterfrågan kommer att öka kraftigt och har redan ökat. Och det andra handlar ju om att kriget i Ukraina till del är ett industrikrig och ett utnötningskrig, och då blir ju försörjningssäkerhet, inte minst när det kommer till ammunition, en väldigt avgörande del. Så att det nya frågeställningar som har väckts genom kriget och genom våra egna behov, och därigenom blir försvarsindustrin och den förmåga som inte minst Sverige besitter allt viktigare.
Men tror du att den politiska synen på reglerna för export av krigsmateriel kommer att förändras som en följd av det rent allmänt? Eller är det ett undantagstillstånd som bara handlar om just det här kriget?
Jag tror att, för att referera till också en FOI-rapport som nyligen kom ut här, som sa att kriget är en hård läromästare och att den avslöjar alla brister. En sån brist som har varit i många europeiska länder, det har varit att man inte haft uppfyllda krigsorganisationer och att man inte riktigt har tagit höjd för de behov som finns kopplat till ammunitionstillgång och så vidare. Så jag tror att det kommer att skapa ett intentionsdjup som kommer att skapa ett behov bland annat utav försvarsindustriförmåga och även ammunitionstillverkning. Så jag tror att det kommer att vara faktorer som kommer att prägla oss under lång tid framöver. Vi går från att ha paradarméer, som någon sa, till att verkligen ha starka krigsorganisationer med en bättre stridskraftsvärde.
Du har själv arbetat i både politik, myndighetssverige och för industrin. I 3-4 år så var du kommunikationsdirektör i Säkerhets- och försvarsföretagen, och du har varit analytiker på FOI och så försvarspolitiker förstås. Alla som möttes i veckan i Sälen, det kan väl etiketteras som det militärindustriella komplexet?
Det vet jag inte riktigt om jag vet vad exakt det begreppet innebär. Det alla som är på folkförsvar, min erfarenhet, har erfarenhet och intresse och engagemang kopplat till säkerhets- och försvarsfrågor och allting annat lika, så tycker jag att det är bra att det finns sådana fora där man kan diskutera och utbyta erfarenheter och så vidare. Så att jag köper kanske inte riktigt det begreppet som du använder.
Nej, ja, det var väl USA-presidenten Dwight Eisenhower som använde det här myntade begreppet militärindustriella komplexet. Och i hans fall var det ett kritiserande syfte. Mm. Men på Folk och Försvar så lovprisas ju de här förenade krafterna som, och intressena som ingår när militär, politik, näringsliv och myndigheter samspelar.
Jag tycker det är viktigt med en strategisk dialog kopplat till alla aktörer som en del av vår försvarsmåga. Där är försvarsindustrin, Försvarsmakten, FMV, FOI med flera viktiga intressenter. Och det behöver man ha samtal. Sen ska man vara glasklar på en sak. Och när det kommer till upphandlingar och enskilda affärer, då kommer det vara ridå ner för den strategiska dialogen. Så man får skilja på olika skeden. Vi har ett behov av att ha en strategisk dialog med den försvarsindustri som finns i Sverige för att de ska kunna få ett användarbehov eller användarperspektiv på de plattformar och system som vi upphandlar. Och vi har också ett statligt ansvar för exportstöd. Och det tycker jag, sådana diskussioner behöver vi ha. Men vid upphandlande skeden, då ska man inte blanda ihop korten. Det tycker jag är väldigt viktigt att vi klarar att läsa de två delarna.
Paul Jonsson, du är från Värmland. Du har varit förbundsordförande för Moderaterna i Värmland innan det blev Säkerhets- och försvarsföretagen och sen Svenska Atlantkommittén. Men innan du kom in i akademi och politik var du kustjägare på K1 i Vaxholm. Hur mycket minns du av värnpliktstiden och i vilken mån har du präglats av det som du var med om då?
Det är 28 år tillbaka så att det var väl en annan era. Men det var en utbildning som jag uppskattade mycket och jag satte stort värde på den sammanhållning som var där. Och också att man fick vara ett förband som är högt prioriterat. Så det var, kommer ha många minnen därifrån och de är inte alltid så angenämma men de är väldigt lärorika och det var en tid som jag uppskattade väldigt mycket. Jag var glad att jag fick ha möjligheten att göra värnplikten.
Så du var en av de soldaterna som tyckte att det var meningsfullt att göra det här och stolt över den rollen du hade?
Ja, det finns, det är ett förband med en stark gemensam en gemenskap och en stark identitet och det är någonting som jag är tacksam att få tillhöra. Även om jag numera kallas för kustjägarveteran på förekommande anledning.
Det, det var 1994 va? Mm. Som du gjorde värnplikten. Och det var ju väl en tid när många bedömde att det militära försvaret, det behövdes nog inte längre. Det var helt nya hot och risker som var farligare, ansåg ju allt fler. Och att försvara ett land med stridsvagnar och ubåtar och soldater, det framstod som gammaldags. Har du själv någon gång omfattat sådana där tankar och idén om att ett gammaldags territorialförsvar, det är otidsenligt?
Det var väl några år innan de riktigt stora omläggningarna i försvarsbeslutet 96, men framförallt 2000 och 2004 där vi omriktade mycket av försvarsmakten mot den internationella verksamheten. Så då levde nog några år efter kalla krigets slut en större mått av realism. Men det är klart, senare så var ju väldigt mycket fokus på de internationella insatserna och man gjorde om personalförsörjningen och det fanns de som trodde att vi kunde säga farväl till vapnen och att vi inte skulle behöva oroa oss för Ryssland och så vidare. Men helt uppenbart så har ju historien gått i en annan riktning.
Men har du själv haft någon sån period när du varit draget åt det mer pacifistiska hållet?
Nej, jag är aldrig pacifistiska hållet. Det tror jag inte man kan påstå. Vi har haft pendlingar i prioriteringarna mellan nationellt försvar och bidra till internationella insatser. Och jag vill understryka att många av de internationella insatserna också var mycket farliga och krävande. Inte minst på Balkan, BA01, men också Nordic Battle Group och naturligtvis insatsen i Afghanistan där vi också tyvärr tappade en handfull personer. Så det var, ja, man ju viktigt lite grann i prioriteringen mellan internationella insatser och nationellt försvar. Men vi fick ju tydliga signaler egentligen 07 första gången från att Ryssland var på väg åt fel håll. Jag var själv med på säkerhetskonferensen i München. Jag var ju politisk sakkunnig hos Mikael Otenberg och kom ihåg den ramaskri och det stora attack som Putin gjorde mot väst då. Och det tycker jag var en första viktig signal. Och sen så gjorde man ju 2008 det angreppet på Georgien. Sen kom ju de stora satsningarna på de väpnade styrkorna för 2010-2011 och sen Ukraina-kriget det första torsdag, så att det fanns ju många varningssignaler, och där tycker jag det finns skäl för självrannsakan för alla oss som politiker, eller de i alla fall som avskrev det ryska hotet fast vi fick så många signaler som pekade på att Ryssland var på väg i en annan riktning än vad många ville ha. Jag brukar säga att det var ingen väster om Warszawa som ville lyssna på de där signalerna, och att balterna och polackerna framförallt i sin läsning av Ryssland hade rätt.
Just den här säkerhetskonferensen, jag visste att både Mikael Odenberg och Fredrik Reinfeldt, tror jag.
Nej, Reinfeldt var faktiskt inte där, men Carl Bildt var där.
Carl Bildt och Mikael Odenberg, och du också då. Och Putin signalerade då verkligen var att han var mycket missnöjd med hur väst hanterade saker och ting. Men det ledde ju inte till någon omfattande politisk diskussion om att det plötsligt kanske var läge att titta lite mer åt öst, som du var inne på. Det hände ju nästan ingenting i den svenska debatten som en följd av det.
Nej, Mikael Odenberg avgick ju sen då några månader senare i och för sig. Men den diskussion och debatt som uppstod, det var väl framförallt efter 2008, efter Georgien-kriget. Och med tanke på att man då hade sagt att Georgien skulle vara lackmustestet för hur Ryssland skulle agera, så tycker jag att det finns skäl att man kanske skulle ha vidtagit ännu mer åtgärder efter det försvarsbeslutet 2009 för att också stärka det nationella försvaret.
Och förre statsministern Fredrik Reinfeldt, han talade då för 10 år sedan om försvaret som ett särintresse under en träff med riksdagsjournalisterna. Mm. Den synen på försvaret framstår idag som rätt avlägsen.
Det kan man nog säga.
Hur kunde Moderaterna, som klassiskt har haft starkt försvar som en hörnsten, uttrycka ett sånt förhållningssätt?
Det var ju ett uttryck av statsministern, en uppfattning som jag inte delade då.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det delar idag. Men grundslaget måste ju vara att vi behöver ett starkare nationellt försvar för att bygga upp en krigsavhållande förmåga. Och om jag bara får säga en sak som jag tycker är viktigt bara om man tittar framåt nu. För jag hör en del som säger att Rysslands militära förmåga är mycket svagare än vad många trodde. Och också att Ryssland nu då är militärt försvagat på marxistsidan i vårt eget närområde. Men jag vill vara väldigt tydlig med att vår bedömning är att Ryssland kommer att rekonstruera sig, och man kommer att komma igen, och man kommer att bygga upp marxistkrafter igen, och vi måste bygga upp och ta höjd för en kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt läge under lång tid.
Expansionen nu som görs i Sverige, både militärt och civilt, kommer att kosta enorma belopp. Socialdemokraterna vill införa en beredskapsskatt för att inte försvaret ska urgröpa resurser till Sveriges välfärd på olika områden. Vad är ditt svar på det?
Jag ställer mig frågande till att införa nya skatter nu i dessa kärva tider för svenskarna som sådana. Den beredskapsskatt man presenterade innan valet skulle väl ge några miljarder inkomst, och jag kan konstatera att utgifterna kommer att vara högre än sådan. I grunden handlar ju detta att vi inom säkerhetsförsvarspolitiken eftersträvar breda lösningar, och det kommer jag att göra vid varje givet tillfälle. Själva finansieringen och ansvaret för finansieringen, det faller ju på budgeten och respektive regeringsansvar att genomföra detta.
Så att, men blir det ingenting som får maka på sig när försvaret ska ta så mycket fler miljarder?
Det kommer att bli, det kommer att kräva tuffa prioriteringar. Sen kommer vi naturligtvis, som budgetlagen kräver, alltid presentera balanserade budgetar på detta. Men regeringen sa ju innan valet också att vi har två stora prioriteringar. Det är intern och extern säkerhet, och då får man göra tuffa prioriteringar också för att prioritera det framför andra saker.
Då nämns inte välfärden i samma andetag?
Inte i samma andetag, men nu har vi ett kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt läge, och då måste vi investera i vårt försvar och vår försvarsförmåga. Tiden kräver det. Jag önskar också att vi kunde lägga mer pengar på att bygga järnväg och universitet och fritidsskolor och allt sånt där. Men nu ser det säkerhetsläget väldigt allvarligt ut. Då måste vi ta höjd för det. Jag brukar beskriva och begreppet säkerhet ungefär lite grann som luft, att när man har det så tänker man inte på det, men när det försvinner så finns det ingenting annat som är så bråttom att få tillbaka. Och om vi inte vill investera i vårt försvar i ljuset av att detta kanske är vårt allvarligaste säkerhetspolitiska läge sedan det andra världskriget slut, då är jag inte säker på när vi kommer att göra det. Och jag kan också konstatera att de flesta andra länder i närområdet lägger större andel av sin ekonomi på försvaret än vad Sverige gör.
Olika partier har svängt om i sin NATO-inställning vid olika tidpunkter, och allra sist kom ju då Socialdemokraterna som i stort sett har sagt så här då, att det var klokt och ansvarsfullt att vi Sverige höll sig utanför NATOs medlemskrets fram till den 24 februari, men då ändrades allt och då blev det som tidigare enligt Socialdemokraterna var farligt och skadligt, det blev smart och ansvarsfullt och önskvärt. Kan det vara så att det är en rimlig beskrivning?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det snarare att det faller på kontot the failure of imagination. Det hade varit bäst, tror jag, för att Sverige och Finland hade gått med i NATO redan på tidigt 1990-tal. Då tror jag inte att motståndet från den ryska sidan heller hade varit lika uppenbar och stort. Och de ryska vedergällningarna kanske skulle varit risken för det. Det hade säkert också varit mindre, men det blev helt nödvändigt. Jag tror att det var två saker som var helt uppenbara till vår NATO-process som påverkas av externa faktorer. Det första var att utrikesminister Lavrov la fram ett legalt bindande avtal som skulle innebära att Sverige och Finland bland annat då inte skulle kunna bli NATO-medlemmar. Därmed sa Ryssland på första gången på högsta politiska nivå att Sverige är del av den ryska intressesfären. Det är totalt oacceptabelt. Det andra var ju också att man skulle minska övningsverksamheten, och det skulle ju också vara ett generalangrepp på vår internationella försvarssamarbete som ju är del av Hultqvist-doktrinen. Den andra delen som jag tycker var uppenbar var när kriget bryter ut, då är det två slutsatser som faller ur av det. Det första är att Ryssland är villigt att ta större politiska och militära risker än vad många trodde var sannolikt. Och det andra var att NATO stödjer sina partnerländer, men man försvarar sina medlemsländer. Vill man ha tillgång till NATOs gemensamma försvarsplanering, man har tillgång till artikel 5, då måste man bli fullvärdig medlem. Ukraina är också en partner till NATO, PFP och EOP och allt vad det heter, men det är fullvärdigt NATO-medlemskap som är bättre, och det är stabiliserande och krigsavhållande. Det hade varit bättre om vi gjort det tidigare, men samtidigt vill jag vara väldigt tydlig på en punkt. Jag har djup respekt för att socialdemokratin och inte minst Magdalena Andersson orkade och ompröva beslutet, och jag är tacksam att vi har haft ett bra samarbete sen Socialdemokraterna också ändrade sin position i den här frågan.
Kärnvapnens roll i NATO användes i många år som ett argument mot svensk medlemskap, och Sverige har ju många år gått i bräschen för en värld utan kärnvapen, och nu blir NATOs kärnvapenparaply en sak som kommer att omfatta också Sverige. Kan du berätta på vilket sätt som Sverige och svenska folket bör uppfatta det som en trygghet att vår säkerhet delvis ska hänga på kärnvapen som finns i Europa?
Ja, när man går med i NATO så gör man det fullt ut, och då ska man vara medveten om att NATO bygger på en doktrin både på avskräckning eller krigsavhållande åtgärder. Den bygger både på konventionella resurser men också på kärnvapen. Och då säger ju NATO också att det är del av deras doktrin. Linjen har ju varit inom NATO också då att man stödjer artikel 6 i icke-spridningsfördraget som säger att man kommer att arbeta för nedrustning och rustningskontroll. Men så länge som andra länder och aktörer har kärnvapen så kommer NATO att förbli en kärnvapenallians. Och jag kan tycka att det är ett rimligt ställningstagande. Sen finns det möjlighet att jobba med rustningskontrollfrågor som till exempel Norge, Nederländerna och Tyskland redan idag gör på det. Men man måste vara ärlig och säga att NATO bygger både på konventionell och nukleär avskräckning. Och i grunden handlar ju detta om att NATO, eller de allierade inom NATO, inte vill bli utsatta för kärnvapen och utpressning. Det är klart, det skulle ha varit en situation nu då bara Ryssland hade kärnvapen och väst och USA, Storbritannien och Frankrike inte hade haft det inom ramen också för nuclear sharing som det heter. Inom, då tror jag att vi hade haft en mycket svårare säkerhetspolitisk situation än vad vi har idag.
Tillbaka till kriget i Ukraina. Många ord om Ryssland och rysk krigföring har uttalats på Folk- och försvarskonferens. Bland annat har det talats om att vi har anledning att förvänta oss också fortsättningen att Ryssland struntar i krigets lagar. Krigsmaskinen skyr inga medel, de drar sig inte för att utföra bestialiska övergrepp. Hur kommer det sig att de ryska väpnade styrkorna beter sig så här?
Ja, det är ju inte ett mönster som vi inte har sett förut från de ryska väpnade styrkorna. Det får man ju konstatera på det sättet som Ryssland bedriver krigföring, eller Sovjetunionen också. Jag tänker inte minst på vad man gjorde initialt, var ju försöka ge sig på någon form av manöverkrigföring och blixtkrig och snabbt komma till Kiev, och så misslyckades den typen av manöverkrigföring som man normalt inte har jobbat med, de här stridsgruppskonceptet. Och då tolkar jag att man gick tillbaka till det man brukar göra i rysk krigföring, och det är eldrörsartilleri och att Ryssland sätter flaggor över grushögar. Det såg vi Zhukov göra när han skulle gå in i Berlin, det såg vi i Grozny, det har vi sett i Aleppo, det har vi sett många gånger förut. En brutalitet och en urskiljningslöshet som är påtaglig. Vi ser också nu då systematiska angrepp mot civila mål. Ryssland militariserar vintern, försöker frysa ut det ukrainska folket genom att fjärrstridsbekämpningar över hela Ukraina och ge sig på elsystem och olika typer av transformatorer som är viktiga för el. Så det här är nog en del av den ryska krigföringen som vi till del har sett mönster av förut.
Det är en tradition, kultur, det kommer inte att ändras.
De har inte visat prov på det under det här kriget, utan tvärtom. Och jag tror att det är också ett skäl varför ukrainarna slåss så hårt. Är det någonting vi har lärt oss av det här kriget, så är det väl att göra motstånd och göra jävligt hårt motstånd i början och hålla emot och erbjuda tuff motstånd. Så att det är, och det, ukrainarna vet, jag var ju själv i Odessa och Mykolaiv för några veckor sedan, och jag frågade hur får ni en sån försvarsvilja, och så sa de, ja men vi vet ju vad alternativet är om vi blir invaderade och ockuperade, och det vi har ju sett från en rad ställen i Ukraina där ryska styrkorna har dragit fram är ju just en urskillningslöshet och en brutalitet satt i systematik i vissa fall som är skrämmande och som vi fördömer på det grövsta.
Jag nämnde den här FOI-rapporten. Det är en komprimerad snabbrapport som går att, om det som går att utläsa redan nu från kriget i Ukraina. Det är flera intressanta observationer. Till exempel står det där att västvärlden har överskattat rysk militär förmåga men ändå underskattat Rysslands farlighet. Du var ju inne på det, tror jag. Och det beror delvis på den här brutaliteten, men också på det som FOI-rapportörerna kallar för riskaptiten. Mm. Hur ser du på det?
Att Ryssland är villig att ta större militära och politiska risker än vad många trodde var sannolikt. Och det innebär ju också att de instrument som vi hade innan kriget hade satt vår förhoppning på att det skulle kunna påverka Ryssland, som politisk isolering, sanktioner, utfrysning. Det verkar inte röra Ryssland ryggen. Och det innebär ju också att jag tyvärr ser framför mig att vi under en lång tid kommer att behöva bedriva avskräckning och isolering av Ryssland. Jag ser inte att världen kommer att gå tillbaka till hur den var innan 24 februari 2022.
Men lönar sig utfrysningen med tanke på att Ryssland är beredd att ta alla de här riskerna och strunta i krigets lagar?
Två aspekter på det där då. Dels så är det, om man tittar på de ekonomiska sanktionerna, så bestraffar och besvagar de den ryska ekonomin, och de försvagar också Rysslands försvarsindustri på ett betydande sätt som är viktigt och helt rätt. Men däremot så är jag inte säker på att det kommer att vara tillräckligt för och ändra Rysslands beteende. Det som ju är det viktiga, det är Ukrainas försvarsvilja och det är vår sammanhållning. Om vi ska hjälpa ukrainarna så de kan vinna det här kriget, så måste vår sammanhållning vara stark, och vi måste öka våra leveranser av vapensystem, och ukrainarna måste naturligtvis fortsätta orka kämpa det här kriget. Men det här har ju hittills varit en katastrofal militär operation för Ryssland, och Ryssland är kraftfullt försvagat, och man har nu då snart ett år in i kriget inte uppnått några av sina politiska eller militära målsättningar.
Motstånd lönar sig, står det i den här rapporten, och det är ju då, man blir ju nästan häpen när man ser försvarsviljan och motståndsviljan i Ukraina. Men med tanke på att vi inte vet vad Sverige kommer att utsättas för, så pratas det allt mer om en svensk, du talar om sammanhållning, men försvarsvilja i Sverige, hur, den har inte varit så hög kan man väl säga de senaste åren, och framförallt inte när det beskrevs som att det inte fanns något större behov av militärt försvar. Om den måste upp nu, hur ska det gå till?
Ja. I internationella mätningar så verkar vi ligga rätt så bra till på försvarsviljan. Det finns vissa andra länder som är ännu starkare, så som Finland i mätningarna. Men ja, det, jämfört med sådana länder som Tyskland och på europeiska kontinenten, så brukar vi ligga högre i själva när man gör olika typer av tester och utav det. Det finns ändå saker som jag tycker det är viktigt att ta med sig. Vi hade en diskussion om enveckas försvaret. Så var jag på ett möte och så var det någon som frågade, vilka av er kommer att sluta kriga om en vecka? Och det var liksom, folk resonerar inte så, utan vi har en försvar så länge som vi kommer att orka och slåss och kämpa för det. Det andra som gör mig hoppfull också är de reaktioner i samhället som jag sett när kriget bröt ut. Det är ett enormt stort engagemang för Ukraina i civilsamhället. Det ser vi en väldigt stor tillströmning nu till hemvärnet. Jag tror hemvärnet brukar ha någonstans 4,500 sökande. De har haft 29 000 sökande. Jag ser en tillströmning till de frivilliga försvarsorganisationerna. I vissa fall en 400% i ökning. Och jag ser allt fler ungdomar som också uttrycker vilja och önskemål om att göra värnplikten. Jag tror att vi har i grunden samma instinkter som ukrainarna. Sen ska man ta med sig också, kopplat till att Ukraina lärde sig mycket från kriget 2014 och gjorde stora åtgärder. Man gick från A2 brigader upp till 26-27 brigader. Man stärkte också det civila försvaret, och det där är väldigt viktigt. Det var en av de observationer som gjordes djupast intryck på. När jag var i Ukraina så var det dels försvarsviljan, men också hur viktigt det civila försvaret är. Och där, i Ukraina började man ju tvärtom. I Sverige började vi uppifrån och ner med det civila försvaret, och i Ukraina så stärkte man ju de olika kommunerna. Och det tror jag har varit väldigt viktigt också för framgången i kriget.
Det har också sagts att Ukraina är väldigt skickligt på att mycket snabbare än vad vi i väst gör få till tekniska lösningar och göra sånt som annars tar 10 år. Det har de gjort på några månader. Har du också sett någonting av att de har en slags finurlighet mitt i det hemska?
Ja, jag har haft möjlighet att besöka ställen där vi har bedrivit utbildningar av ukrainska soldater, bland annat i Storbritannien. Och där har vi ju allokerat kanske 5 veckor, och sen så ukrainarna är väldigt skickliga på att ta åt sig. De är väldigt högt motiverade. Det har ibland handlat om utbildningar av avancerade plattformar och system som ju verkar att de snabbt tar åt sig. Det andra som jag slogs av när Ukraina var hur snabbt på några veckor man fick fram en väldigt effektiv app som jag själv nåddes av när vi var både i Mykolaiv och Odessa. När det går flyglarm, då tjuter det till, och det fick de fram på några veckor. Vi kämpade själv att försöka få fram en pandemiapp. Det gick inte lika bra. Jag lyfte det under mitt tal också, när jag nämnde att jag vill se politiskt ledarskap för tillväxtbaserat försvar. Det är utbyte mot att vi nu kommer att ge bättre förutsättningar för Försvarsmakten att tillväxa genom att ge mer rambeslut, bättre förutsättningar för snabbare upphandling och att man inte alltid måste få politiska beslut från regeringskansliet i utbyte mot det. Vill jag se en snabbare tillväxt och ett innovativt agerande. I exceptionella tider så måste vi också ha exceptionella lösningar.
Sverige ställer alltså upp helhjärtat på Ukrainas sida. Hjälpen och stödet sker i olika former parallellt. Men vad kommer det sig att storleken på den svenska hjälpen är just den som det är? Skulle inte kriget kunna kortas om Ukraina fick betydligt mer vapen och ammunition och i högre tempo?
Ja, och grundslaget och principen har ju varit att öka stödet till Ukraina. Och när Ryssland eskalerade kriget, och det gjorde man ju i oktober genom dels det man kallar för en partiell mobilisering, för illegal annektering av 4 regioner och börja fjärrstridsbekämpa i hela Ukraina, då var ju det väldigt viktigt för oss att också öka vårt militära stöd till Ukraina. Det gjorde vi med avancerade luftförsvarssystem och vinterutrustning, och vi kommer att göra mer på det här också. Så att och tillsammans med andra länder så kommer vi att öka stödet till Ukraina. Jag kan konstatera också att andra länder i vårt närområde har gjort ännu mer. Norge har ju skickat både luftförsvarssystem och även artillerisystem. Danmark har skickat avancerade.
Men kunde man inte öka volymen på de här sakerna?
Jo, och det är ju det som vi gradvis har gjort. Vi presenterade det 9:e stödpaketet till Ukraina, och det var 50% större än de 8 tidigare som den förra regeringen gjorde. Så jag tycker verkligen att vi har ökat vårt stödpaket. Nu ligger vi har lagt ungefär 6 miljarder förra året på militärt stöd till Ukraina, och det är bra. Sen får vi göra mer också på utbildningssidan. Vi finansierar olika typer av fonder. Långsiktigt måste vi också ge ukrainarna bättre förutsättningar att kunna upphandla och köpa försvarsmateriel direkt ifrån svenska försvarsföretag och andra försvarsföretag. Jag ska åka ner till Ramstein på nästa fredag för att ha ett sånt här möte tillsammans med 50-tal andra länder i den västliga sfären som nu militärt stöttar. Och internationell koordinering är naturligtvis jätteviktigt, så vi får maximal utväxling av det stöd som vi ger till Ukraina.
Om nu västvärldens stöd till Ukraina och deras egna ansträngningar leder till att Ukraina tar hem segern, att det blir en uppenbar krigsförlust för Ryssland, finns det en punkt där ett ryskt nederlag kan trigga farliga revanschistiska stämningar i Ryssland som påminner om det som Tyskland fick erfara 1919?
Ja, men jag har svårt att se någonting så mycket värre än det som Ryssland redan har gjort genom en fullskalig militär invasion av Ukraina. Så att det är mycket möjligt att Ryssland kommer att vara missnöjt och känna sig tillbakatryckt av detta. Men det viktigaste är att ukrainarna får leva i fred och frihet. Det här är totalt oförsvarbart och oprovocerat krig som Ryssland har börjat. Och då måste ukrainarnas rättigheter vara de centrala. Alla vill ha fred, men det måste vara en fred på de ukrainska villkoren, och det får inte bli en fred över huvudet över ukrainarna.
Det här är fredagsintervjun med försvarsminister Pål Jonson, och för prenumeranter fortsätter intervjun en stund, bland annat om frågan om det finns risker med att rusta upp och utöka det militära försvaret för snabbt. För er andra tar podden slut här.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.